Ja, vi har nu kommit fram till den sista kvällen i vår kurs om evangelisation. Och jag hoppas ni har läst det 15 kapitlet i Rinkers bok. Som vi ikväll kommer att behandla. Inte direkt endast de frågorna som står där, utan en del andra svåra frågor ska vi faktiskt ta upp här ikväll. Och jag vill inte påskina att sitta inne med svaren. Men ni ska se att det kanske inte är så svårt som det verkar i första anblicken i alla fall. Innan vi går in och går igenom de här frågorna som jag har förberett mig på ikväll, ska jag läsa ett ord från 5 Moseboks 29 kapitel 29 vers. 5 Mosebok 29:29. Och den versen ska skapa en rätt attityd hos oss när det gäller de här frågorna som är ganska svåra och som vi inte kanske har svaren på alla gånger. Men lyssna vad Herrens ord säger. Vad som ännu är fördolt hör Herren vår Gud till. Men vad som är uppenbara, det gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skulle göra efter alla denna lags ord. Men vad som ännu är fördolt hör Herren vår Gud till. Det finns alltså vissa saker som är fördolda. Fördolda till och med för Guds barn. Fördolda för dig och mig. Det finns frågor i andliga frågor som inte du och jag kan svara på. Det finns livsfilosofiska frågor, viktiga frågor som vi inte har det fulla svaret på. Det betyder inte att det inte finns ett svar. Det betyder inte att inte Gud har ett svar. Det betyder bara att allt är inte uppenbara för oss. Därför skulle vi vara försiktiga. Därför skulle vi vara ödmjuka. Och vara villiga att säga: Gud, jag förstår inte allt detta. Att det finns svårigheter i Bibeln, att det finns tystnad i Bibeln, betyder inte att det är detsamma som att det finns felaktigheter. Och att inte Gud skulle kunna veta. Gud vet allt. Gud har alla svar. Vi lever i ett begränsat, begränsade till tid och rum. Vi kan endast tänka i tids- och rumsrelationer. Gud är evig. Du och jag har endast ett perspektiv som gäller en liten stund här i historien, på denna planet på vilken vi lever. Gud ser hela universum samtidigt. Gud fanns före universums skapelse. Gud finns efter det att universum ska upplösas i eld och uppgå i intet. Gud har ett evighetsperspektiv. Därför så måste vi ge honom rätten att veta allt. Och vi måste också ge honom rätten att inte ha uppenbarat allt för oss. Han har uppenbarat det som vi behöver veta för att kunna bli frälsta för det första, och för att kunna leva som kristna människor och växa till i vår kunskap om honom. Allt vad du och jag behöver, det finns uppenbarat för oss. Det är bara det att vi inte tar tid många gånger att verkligen studera och sätta oss in i vad Gud egentligen har uppenbarat för oss. De frågor som jag ikväll ska ta upp är väldigt vanliga frågor. Och jag frapperades av de här frågorna när jag läste en bok en gång, skriven av en man som ofta reste omkring på olika universitetsområden och olika universitet i Amerika för att just vittna till universitetsstudenter. Och det tycker vi kanske skulle vara en svår uppgift. De som är så intellektuella har så många svåra frågor. Hur i all världen skulle vi kunna våga oss på någonting sånt? Nej, det går över vår förmåga. Men hans slutsats efter många års erfarenhet är att man absolut inte behöver någon akademisk examen eller någonting i den vägen för att kunna vittna för en universitetsstudent eller studerande. Utan de frågor som kommer upp i sådana sammanhang är faktiskt samma frågor gång på gång, och samma frågor som kommer upp hos vanliga människor. Och om du lär dig att i någon mån känna till de frågorna och känna till någonting om svaren på de frågorna, då är du väl förberedd att tala också med de så kallade intellektuella. Det är bara människor, syndiga människor, som har argument som de vill ställa emellan Gud och sig själva. Visst finns det människor som har ärliga tvivel. Det ska vi inte tro att annat än att det kan finnas människor som har ärliga tvivel. Och då får vi inte förkasta dem och säga: ja, du vill inte tro, därför så spelar det ingen roll, det är ingen idé att diskutera med dig. Utan vi måste kunna möta också dem Jag respekterar din fråga, ditt tvivel. Men ser du, så här tror jag svaret är. Att du också kan möta dem. Möta deras ärliga tvivel. Hans erfarenhet, den man jag refererar till, var att det egentligen bara var 7 olika frågor som alltid kom upp. Inte mer än 7. Samma 7 frågor när han reste från plats till plats. När han hade haft sitt vittnesbörd, sin föreläsning om evangeliet, om kristendomen. Så räckte en student upp hand och så kom frågan. Och så räckte en annan student upp frågan, så kom nästa fråga. Och det var alltid 7 samma frågor som kom upp. Och jag ska ta och dra de frågorna hastigt och så ska vi se hur många vi hinner gå igenom ikväll. Frågorna är i turordning. Men hur går det för hedningarna då som inte har hört evangeliet? Första frågan. Andra frågan. Hur kan man veta att Jesus är enda vägen? Tredje frågan. Varför får oskyldiga människor lida? Varför finns det lidande i världen? Fjärde frågan. Hur kan under vara möjliga? Kan man verkligen tro på undren i Bibeln? Femte frågan. Är inte Bibeln full av fel? Hur kan man lita på Bibeln? Sjätte frågan. Är inte kristna människors upplevelse bara psykologisk? Bara en upplevelse alltså, som beror på att de har sökt trygghet. En viss sorts människor som blir kristna därför att de behöver trygghet. Är det inte bara det? En psykologisk förklaring alltså. Och sjunde frågan. Varför räcker det inte med att jag lever så gott jag gör? Så gott jag kan? Dessa 7 frågor var faktiskt summan utav flera års erfarenhet ibland så kallade intellektuella. Det var dessa 7 frågor som kom upp gång på gång, gång på gång. I olika variationer. Ja, du har säkert mött dem du också. Fast du inte har varit uppe på Göteborgs universitet kanske. Du har mött dem hos din granne på arbetsplatsen. Vem helst man försöker tala med. Någon form av de här frågorna kommer upp. Och mycket sällan andra frågor. Du kan inrangera alla andra frågor under de här frågorna. Så låt oss börja från början. Fråga 1. När jag har presenterat evangelium för en människa så har hon genast ett argument att komma med. Ja visst, du går här och predikar och vissa människor får höra och du har fått hört. Men hur går det för dem som aldrig får höra? De som levde före Noa, de som levde före Kristus, de som levde före Abraham. 3000 år före Kristus till exempel och aldrig fick höra evangeliet och de dog. Innan ens Gud hade börjat tala till Abraham. Hur går det för de människor som idag lever i Kina och aldrig får höra evangelium? Hedningar som under årtusenden har levt och dött utan att få höra. Och de idag som lever och kommer att dö och dör idag men inte har fått höra. Är inte Gud orättvis om han ska döma dem till ett evigt straff när de inte har fått chansen att ta emot Kristus? Så kom ihåg det första, 5 Mosebok 29:29. Vi vet inte allt. Vi vet inte allt. Men det är vissa saker som vi vet. För det första, när jag möter den här frågan, så vilar jag vid vad som står i Romarbrevet 1:5. Sista meningen i den versen. Vad står det? Romarbrevet 2:5. Gud är en rättvis domare. Och det ska bli uppenbart. Den dagen då Gud ska döma ska ingen människa kunna stå och säga Ja men Gud. Utan varje mun ska vara tillstoppad, säger skriften. Det är för att det ska vara uppenbart för varje mänsklig individ att Gud har fattat en rättvis dom. Han är en rättvis domare. Och han har sagt vad sant om mig. Gud visste allt om varje människa och Gud kunde sätta fingret på alla ömma punkter. Och människan kände, ska känna att hon är fördömd. Hon är dömd. Gud är en rättvis domare. Det ska inte bli någon diskussion den dagen. Hebreerbrevet 9:27 säger att är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Alla människor ska dömas. Och de ska dömas rättvist. Rättvist. Gud är rättvist. Jag vet inte hur han ska döma kinesen som aldrig har hört evangelium. Jag vet bara att Gud ska döma honom rättvist. Vad det nu innebär med alla sina implikationer. Men han ska döma honom rättvist. Så vad helst Gud kommer att göra kommer att bli rättvist. Och varje människa ska kunna känna, jag är en rättvist då. Detta förtjänade jag. För det andra, när vi nu är i Romarbrevet, första kapitlet. Människan har tillräcklig uppenbarelse, tillräcklig information för att stå utan ursäkt, även om hon inte har hört talas om Kristus. Titta i Romarbrevet 1 och 18. 20 kanske. Ja, du kan läsa vers 20. Ja, ta 19 och 20. Någon.
Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Till hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har ända från världens skapelse varit synliga. I det att det kunna förstås genom hans verk. Så är
hon
det då utan ursäkt.
Tänk att det står utan ursäkt. Det vill inte vi gärna gå med på. Att en hedning som aldrig har hört är utan ursäkt. Vi tror liksom att han är nollställd. Att han är neutral. Att han är helt oskuld helt enkelt i förhållande till. Men det är han inte. Den människa som föds på denna jord. Hon har en viss uppenbarelse. Om hon också bor på Grönland där det inte finns ett enda träd. Hon kan dock lyfta sina ögon upp emot den mörka himlen och se stjärnorna. Och hon ska ifrån det kunna förstå, säger Bibeln, att det finns en skapare. Att han har en härlig, en gudomshärlighet och har en evig makt. Hon ska kunna förstå någonting om Gud. Och hon gör det. Även primitiva religioner som har massor av avgudar i form av sten och trä erkänner att bakom dessa gudar, ytterst sett så tror vi att det finns en Gud. En stor och mäktig Gud som är skaparen. Men han är så långt borta. Så istället för att tillbedja honom har man, som skriften säger här i första kapitlet också, vänt sig till det skapade framför skaparen. Och gjort sig gudar som ligger närmare. Som man liksom ska kunna manipulera sitt liv med genom att offra till och leva i fruktan. Men ytterst sett så finns det hos människan någonting som säger, det måste finnas en Gud. Det måste finnas en skapare. Allt kan inte vara en slump. Och jag tror detta är en biblisk princip, mina vänner. Att om en människa, när hon förstår att Gud finns, svarar på den uppenbarelsen, att då Gud också kommer att ge henne mer kunskap. Den människa som börjar säga ja till vad hon ser i naturen, kommer också Gud att se till att hon får mer kunskap om honom själv. Att hon ytterst sett kommer att få höra evangeliet. Jesus sa ju själv, den som beder han får, för den som söker skall vara givet, för den som klappar skall upplåtas. Bed så skall ni få, sök så skall ni finna, klappa och för er skall vara upplåtet. Jeremia 29 och 13 var ett annat ställe jag tänkte på. Jeremia 29 och 13, där står det, ni ska söka mig. Och ni ska finna mig om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Alltså den människa som börjar fråga efter Gud, var helst hon bor på denna jord. Den Gud som hon förstår finns. Hon kommer också att finna honom. Gud kommer att gå henne till mötes, så att säga. Det finns ju bibliska exempel på det i Nya Testamentet. Cornelius var en man som fruktade Gud. Han hade inte hört evangeliet. Han visste ingenting om Jesus Kristus. Men han fruktade judarnas Gud. Vad gjorde Gud? Han sände Petrus dit med evangelium. Och direkt tog Cornelius och hela hans hus emot i tro. Detta är vad som sker när människor som är förberedda på grund av att de har tagit hand, tagit vara på den uppenbarelse som finns av Gud i naturen. För dem är det ingen svårighet att sedan som nästa steg också ta emot Kristus, Guds son. De är liksom förberedda. Missionärer har gång på gång berättat om detta. När man har kommit ut till olika införingsstammar, dit evangeliet aldrig förut har nått. Där har funnits några män och kvinnor som har sagt, vi har väntat på er. Vi förstod att din Gud fanns och vi visste att han, vi hade bett att han skulle uppenbara mer om sig själv. Och det stämmer med vad vi förut kände om honom. Vi förstår att den ni talar om är han så. Och nu förstår vi också att han verkligen älskar. Blommorna, sjöarna, naturen och stjärnorna kan inte tala om Jesu Kristi person. Det måste någon bringa evangeliet till den människan för att hon ska förstå. Men skapelsen talar om att Gud finns. Att han har en gudomshärlighet och att han har en evig makt. Den människa som säger ja till detta, hon får mer uppenbarelse. Den som säger nej, hon är utan ursäkt. Hon är utan ursäkt. Hedningen, min vän, är inte nollställd, är inte neutral. Bibeln faktiskt beskriver en hedning så som varande fiende till Gud. Du och jag, innan vi fick höra evangeliet, vi var Guds ovänner, säger Bibeln. Vi medvetet hade vänt Gud ryggen och gått vår egen väg. Det är verkligen sant. Bibeln säger så. Och medan vi ännu var fiender, ännu var syndare, då tog Gud första steget till försoning. Då liksom tog han oss i ryggen och vänder oss om. Vill du ha förlåtelse nu så ska du få det. Genom att min son har dött. Så människan är inte neutral var hon än bor. Hon är faktiskt i fiendeskapsförhållande till sin skapare. Som det står i versen som följer det. Fastän hon hade lärt känna Gud i vers 21. Prisade och tackade hon honom dock icke så som Gud. Utan förföll till fåfängliga tankar. Och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. Och som föll blev det att de bytte bort den oförgängliga gudens avbild mot beläten som vore avbilder av förgängliga djur och så vidare. Det är människans historia. Det är hennes situation idag. Hon är på flykt bort ifrån Gud som hon innerst inne vet finns. Därför är hon inte helt utan ursäkt. Trots att hon inte har hört om Kristus. En missionär berättar för mig om en införing som de själva hade träffat på, som jobbade långt in i Afrikas djungler med att tillverka avgudar. Det var hans jobb, det tjänade han pengar på eller sitt uppehälle på. Han gjorde de där avgudarna av trä, han skar ut dem och så smyckade han till dem och, så att de skulle se fina ut och så vidare. Men när han höll på att arbeta med dessa avgudar dag ut och dag in, så började han tänka, här gör jag med mina händer gudar av sten och trä som sedan människor ska tillbedja. Men, tänkte han, vem har gjort mina händer? Vem har gjort mina händer? Och så börjar han alltså svara på den uppenbarelse som skapelsen är. Varifrån kommer min underbara kropp? Vem ligger bakom detta under? Och så gav han sig ingen ro, för han gick och frågade människor överallt. Han fick inget svar till att någon pekade på en missionsstation 100 mil därifrån. Och han gick ända ut i Afrikas östkust till en missionsstation där han träffade missionärer som berättade för honom om sonen, Jesus Kristus. Och det var klart för honom. Han tog emot. Han förstod att han kände att det stämde. Han hade alltså börjat säga ja och Gud gav honom mer. Jag tror att så kan det gå till. För det tredje. Det här var alltså för det andra. Skapelsens uppenbarelse. Då var det lite 19-20. För det tredje, samvetet. Romarbrevet 2. Ja, det är flera verser där. Ingen ska dömas. Ingen människa kommer att dömas för att hon har förkastat Jesus Kristus som hon inte har hört talas om. Gud ska inte kunna säga till kinesen, jag måste döma dig nu därför att du inte tog emot Kristus. Om jag hade hört om Kristus. Nej, så kommer naturligtvis inte Gud att kunna döma. Han kommer inte att kunna döma en människa för någonting som hon inte har hört talas om. Men han kommer att kunna döma henne därför att hon medvetet har handlat mot vad hon visste var rätt. Ser du? Gud kommer att kunna säga, du visste att det var fel att begå äktenskapsbrott. Du visste att det var fel att stjäla. Du visste att det var fel att förtala. Du visste att det var fel att göra det ena och efter det andra. Men du gjorde det ändå. Alltså har du syndat emot mig. Och människan måste säga, ja herre, det stämmer. Romarbrevet 2 säger i första versen återigen, liksom det stod nu i förhållande till skapelsens uppenbarelse, så står det nu här. Därför är du utan ursäkt. Vem du än är, människa, Du som dömer, du som alltså uttalar ett domstol över en annan människas beteende. Den människan säger, det var hemskt av den människan att göra så, skulle hon inte ha gjort. Du vittnar där om, därigenom om att du har ett moraliskt begrepp. Du vet vad som är rätt och fel. Annars skulle du inte kunna döma, annars skulle vi inte kunna säga att det är fel med krig. Varför är det fel med krig? Det är för att vi tycker att det är fel att döda. Varför tycker vi att det är fel att döda? Gud har skrivit i våra hjärtan. Varför skriver vi lagar som säger att det är fel att stjäla? Det är för att Gud har skrivit i våra hjärtan. Det fanns sådana lagar innan Moses fick de 10 budorden. Det är universella lagar som finns i alla kulturer. Man tycker vissa saker är fel att göra, men man gör det i alla fall. Och detta att man uttalar domen över dem som gör det, det vittnar bara om att man själv har kunskap om vad som är rätt och fel. Ser du? Så därför är det som man säger i 14 versen. Ty då hedningarna som icke hava lag av naturen göra vad lagen innehåller, så är dessa utan att hava lag sig själva en lag. Och de ska dömas därefter. Deras tankar står det. Anklaga dem eller försvara dem. Det finns någonting som heter samvete. Var kommer det ifrån? Ja, psykologerna säger att det bara är en produkt utav uppfostran. Föräldrarna säger det är fel, det är rätt, det är fel, det är rätt. Och så får ett barn ett samvete. Men gå tillbaka ett steg då. Var får föräldrarna det därifrån? Att de tycker vissa saker är fel och rätt. Från sina föräldrar. Ja, var fick de det ifrån då? Det är bara ett halvt svar. Visst betyder uppfostran en hel del. Men var kommer moralbegreppet ifrån? Varför tycker människor, och varför har man alltid tyckt i alla tidsåldrar att vissa saker är fel och andra saker är rätt? Samvetet som Gud har planterat in hos människan. Det är alltså inte bara en produkt av uppfostran. Så. Det var speciellt vers 1, vers 12-16 där. För det fjärde. Vi ser att jag går igenom det här lite grundligare än jag kommer att göra de andra frågorna. Och nu avslutningsvis. Det finns ingen antydan i Bibeln att en människa kan bli frälst förutan Kristus. En del kristna menar nästan lite urskuldande, ja, det är ju hemskt att det är så många som inte får höra om Kristus, men Gud kanske har andra vägar. Ta aldrig sådana ord i din mun, min vän. För det finns ingen antydan i Guds ord att det finns någon annan väg till Gud än genom Kristus. Tvärtom. Bibeln säger det finns inget annat namn genom vilket vi kunna bliva frälsta än genom Jesu namn. Apostlagärningarna 4:12. Det enda namn som kan ge frälsning. Jesu namn. Jesu namn. Och förresten, vad sa Jesus själv? Johannes 14:6. Jag är vägen, sanningen, livet, bestämd form. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Utom genom mig. Vi får inte göra avkall på det. Vi får inte kompromissa det. Det är inte kärlekslöst att säga att Jesus är enda vägen. Ty om det är sant, då är det endast kärleksfullt att göra det. Då är det endast kärleksfullt att uppmärksamma människor på att det finns ingen annan väg. Du måste tro på Jesus. Jag vet ingen annan väg om jag ska vara trogen till Bibeln. Vågar du gå utanför Guds ord? Så, till exempel Johannes 14:6. Till sist, när det gäller den här frågan som människorna alltså ställer, då säger jag, okej, vi kanske inte vet hur Gud kommer att döma hedningen, bara att han kommer att göra det rättvist. Han vet ingenting om Kristus, men du har ett personligt ansvar för vad du vet. Peka till slut alltid på det personliga ansvaret. Jag har ansvar för vad jag vet. Jag har inte ansvar för vad hedningen inte vet den dagen jag ska döma. Då ska inte jag kunna stå och säga, ja men Gud, hedningarna då? Det är lite sent. Utan jag ska dömas utifrån det ljus jag har. Utifrån den kunskap jag har. Hedningen ska dömas efter den kunskap och det ljus han har. Och Gud ska döma rättvist. Så vi kan inte skylla från oss den dagen. Vi kan inte ifrågasätta Guds rättvisa då. Så det är alltid bra när den här frågan kommer upp att sluta diskussionen med att peka på individen och säga: vad gör du med den kunskap du har om Kristus? Du har ett ansvar. Du har hört om Jesus nu. Vad ska du göra med den kunskapen? Okej, nästa fråga. Är Kristus verkligen den enda vägen till Gud? Eller som man ofta har sagt till mig: hur kan du veta att Jesus är enda vägen? Hur kan det vara så förmäten att påstå att Jesus skulle vara den enda vägen? Den gränsar lite till föregående fråga som ni ser. Och jag har till och med hört kristna som säger: tillbeder inte muhammedaner, buddhister, hinduister, konfucianister och alla dessa religioner, tillbeder inte de samma Gud, fast på olika sätt? Och det låter väldigt fint. Jesus är ett sätt, Muhammed är ett annat sätt, Buddha är ett tredje sätt, och så vidare och så vidare. Och vi lever i en tid då vi pressas av den filosofi som är rådande att till varje pris vara vidsynta och toleranta, att godta allt. Det största dygd som finns är att vara vidsynt i den bemärkelsen att man inte ska säga vad som är rätt och fel, utan acceptera i stort sett allting. Och det är nästan syndigt, om man får uttrycka det så, att ha en övertygelse och säga att så här är det. Det är hemskt, det är revolutionärt, det är reaktionärt, rättare sagt. Men frågan är inte om det finns olika vägar, om kristendom är en väg och muhammedanismen är en annan väg. Frågan är: vad är sanning? Det kan inte finnas flera sanningar. Det kan inte finnas flera sanningar. Att tro en sak gör inte den saken sann. Eller hur? Om muhammedanen tror att genom att han fastar en månad av året, pilgrimsfärda till Mekka, ger vissa allmosor och så vidare och beder vän mot Mekka, om han tror att det frälsar honom, så betyder det inte att det frälsar honom om det han tror på är fel. Det är ingenting fel på tro. Tron kan vara stark för en muhammedan, för en hindu, för en buddhist. Starkare än din och min tro kanske. Men det är trons objekt som avgör. Att jag tror starkt på en sak gör inte den saken sann. Eller hur? Och att jag förnekar en sak och säger jag tror inte på det, det gör inte den saken till en lögn eller till att inte vara sann. Om jag säger jag tror inte att Kina finns, jag har aldrig sett Kina, jag tror inte på Kina, genom att säga så har jag inte förpassat Kina från världskartan, eller hur? Det finns fortfarande kvar, fast inte jag tror på det. Så ateisten kan alltså säga: jag tror att det inte finns någon Gud. Men Gud kan ju finnas i alla fall. Hans förklaring och hans trosförklaring har inte förpassat Gud ur tillvaron. Gud kan ju finnas ändå. Så tron är egentligen ovidkommande i det här fallet. Det är vad människan tror som är det viktiga, eller hur? Om jag har en aldrig så stark tro när jag ska gå ut och pröva höstisen den första dagen den har lagt sig, och den är för tunn och den brister, men min tro var stark, jag sprang ut, jag var säker på att den skulle hålla, men den brast och jag sjönk. Det var ingenting fel på min tro, den var stark, men det jag trodde på, det var svagt, det höll inte. På andra sidan kan det vara som det var med en kamrat till mig. Han hade en neurotisk skräck för isar. De fick vara metertjocka. Han vågade ändå inte gå ut på dem. Han hade så svag tro att det skulle brista under honom, så han vågade inte sätta sin fot på. Men om han skulle ha vågat att komma ut på isen lite grann, när den var metertjock mitt på vintern. Hans tro var svag, men han skulle då finna att det han trodde på dock höll. Ser du skillnaden? Tron gör inte en sak sann eller en sak icke sann, utan trons objekt avgör vad är sanning. Är det sant det du tror på, eller är det inte sant? Vi säger inte att Jesus är enda vägen därför att vi är intoleranta, utan vi säger det därför att vi tror att det är sant, därför att han själv sa det. Kristendomen säger att Jesus Kristus dog och uppstod från de döda. Att han var Guds son. Muhammedanismen säger att Jesus Kristus var en profet, han dog. Punkt slut. Han är fortfarande död. Båda kan ju inte vara sanna på samma gång. De är ömsesidigt uteslutande. Antingen är evangeliet sant eller också är Muhammedanismen sant. Båda kan inte vara sanna på samma gång. Jesus sa, jag är vägen. Enda vägen. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Buddhismen säger, hinduismen säger, alla religioner är en väg till Gud. Alla kan sammanfattas. Och det kan alltså vara många vägar. Jesus är en väg. Du är med konflikt med Jesu egna ord. Båda kan inte vara sanna samtidigt. Så vi måste hålla fram vad Jesus Kristus själv sa. När människor säger, ja men finns det inte många vägar? Ja men detta var vad Jesus sa. Och jag vill vara trogen vad han sa. Han sa att han var enda vägen. Hade han fel eller hade han rätt? Där står och faller den frågan. Det går inte att komma till Gud på vilket sätt som helst. Gud är helig och endast Jesus Kristus tillfredsställer hans helighet. Det är endast genom Jesus Kristus som en människa kan komma till Gud och Gud kan finna behag i den människan. Det går inte genom Muhammed som själv var en syndig människa. Det går inte genom Buddhas filosofier som själv var en syndig människa. Det går inte med någon annan religionsinstiftare. Endast Jesus Guds son är själv helig och rättfärdig så att han behagar Gud. Det är endast därför på den vägen vi kan komma till en helig Gud. Så låt mig igen säga. Det är inte kärlekslöst att framhålla att Jesus Kristus är enda vägen. Det är mera kärlekslöst att säga, jag tror på Jesus, men du kan ha lika rätt som du tror. Det kan vara din väg till Gud. Vet du att det är att ge ditt bifall till en fel väg, om Jesus är enda väg. Det är att låta den människan fortsätta på en felaktig väg. Därför är det egentligen det enda kärleksfulla att göra är att framhålla, nej min vän, jag tror du är fel. För Jesus själv sa att han var enda vägen. Det är på honom du måste tro. Annars går du förlorad. Det är trons objekt som är det viktiga. Inte tron i och för sig. Det viktigaste är att vi tror det som är sant. Och annat är inte jag intresserad av. För det tredje. Tredje frågan. Och naturligtvis inte mycket tankar som kommer upp i era hjärnor här och frågor som inte jag alls har tänkt på att besvara. Men vi hinner ju inte. Vi får gärna komma fram efteråt. Varför får oskyldiga lida? Varför tillåter Gud som är kärlek att barn föds blinda? Att barn föds utan armar och ben? Varför tillåter Gud att det blir krig? Varför tillåter Gud att det är hungersnöd? Varför får oskyldiga människor lida? Det är egentligen den gamla antitesen mellan en kärleksfull Gud och en allsmäktig Gud. Gud kan, säger man, inte vara både kärleksfull och allsmäktig på samma gång. Antingen är han kärlek, men inte allsmäktig. För om han vore allsmäktig och kärlek, då skulle han se till att det inte funnits någonting ont. Eller också är han allsmäktig, men inte kärlek. Hur är det? Bibeln säger att Gud är kärlek. Bibeln säger att Gud är allsmäktig. Att han har all makt i himlen och på jord. Hur stämmer det med det vi ser omkring oss i världen idag? Okej, återigen. Vi lever i en liten tid. Vi har ett grovt perspektiv på tillvaron. Gud är evig. En gång så skapar han tid, jord och universum. En gång ska den tiden vara slut. Vi lever här i tiden och rummet, en liten tid. Och vi ser bara vad som förhåller sig, vad som försiggår i den här tiden. Vilken vi lever i historien, på jorden, här i hela universum. Här kan vi låta jorden vara Gud skapade och nu lever vi i tiden här. En gång ska tiden ta slut och evigheten ta vid igen. Och här på den här jorden är massor av problem, massor av ondska, massor av synd. Och vi säger, om Gud nu är kärleksfull, varför tillåter han detta? För det första, kom ihåg detta, att när Gud skapade universum så skapade han det fullkomligt och gott och utan synd. Det fanns ingen ondska när Gud skapade detta. När Gud hade skapat allt, så står det i sista versen i första kapitlet, första Mosebok, och Gud såg att allt var mycket gott. Det var en fullkomlig skapelse, en ren skapelse. Det fanns ingen ondska, det fanns ingen synd. Så skapade Gud när han var klar med sin skapelse. För det andra, människan gavs frihet att antingen lyda Gud eller inte lyda Gud. Människan gavs frihet att lyda eller inte lyda Gud. Han kunde ha gjort henne till en robot. Han valde att ge henne fri vilja. Vill du älska mig av fri vilja? Det är min önskan. Vill du inte? Det är ditt val. För det tredje, Guds ord lär att det onda kom in i världen som en följd av människans olydnad emot Gud. Det onda kom inte in i världen ifrån Gud. Det onda kom in i världen genom att människan gjorde uppror emot sin skapare och gick sin egen väg. Det onda i världen är alltså en konsekvens av människans eget fria val. Gud är inte ansvarig för syndens och ondskans existens i världen. Människan själv är moraliskt ansvarig för syndens existens i den här världen. Romarbrevet 5:12. Genom en enda människas synd har döden kommit in i världen. Genom en enda människa har synden kommit in i världen. Och genom synden döden. Så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla har varit syndat. För det fjärde, det onda som vi så dömande talar om, borta där, i Indien, när människor lider hungersnöd, på ställen där det är krig och förtryck, det vill vi att det ska försvinna. Men det onda, säger Jesus, det finns inom dig och mig. Det finns inom varje människa. Det onda som du talar om, det finns ju inom alla människor. Markus 7:19. Det är inifrån människans hjärta som det onda kommer, säger Jesus. Onda tankar, det är här som kriget börjar. Hat som leder till mord. Det är här som mordet börjar, i människans hjärta. Kapaciteten finns här sedan syndafallet. Och så knyter människan näven och säger, Gud, om du är kärlek, varför tillåter du att det är krig? Ser du människans uppror emot Gud manifesteras i denna frågeställning? Hon skyller på Gud för det som hon själv har företagit sig. Synden och ondskan i världen, sjukdomen, nöden, är endast en konsekvens av människans eget handlande. Gud skapade inte så. Guds syfte var inte så. Om vi skulle säga så här. Gud, jag vill att 12:00 i natt ska du göra rent på jorden från all ondska. Ska göra jorden ren från all ondska. Hur många människor skulle finnas kvar då? Det är så lätt att skylla på de politiska ledarna i vissa länder, förtryckarna. Så glömmer vi bort att vi i vårt hjärta kan bära missundsamhet, nästan hat till vår granne. Vad är det för skillnad på kriget i Vietnam och kriget mellan man och hustru i ett hem? När man kivas över bordet. Vad är det för skillnad på kriget i Vietnam och kriget i Sandlådan? Mellan 4-åringarna som bittert slåss om en liten lastbil. Det är min, det är mitt. Så kapaciteten finns hos varje människa. Ondskan är universell överallt där människor finns. Som Gud skulle göra rent, göra jorden ren från all ondska, så är jag rädd att ingen av oss skulle bli kvar här. Så människor som alltså tar dessa ord i sin mun, Gud, om han är kärlek skulle han inte tillåta ondskan. De vet egentligen inte ytterst vad de talar om. Om Gud är kärlek och inte skulle tillåta ondskan, det skulle alltså betyda att han gjorde förpassa mig. Gjorde mig om intet. Så alltså det är Guds nåd som endast håller domen tillbaka. Gud skall göra rent. Gud skall förpassa all ondska under uttiden. Ondskan och synden skall dömas. Det skall upprättas en rättfärdig och fridfull jord. Där frid och rättfärdighet och rätt skall bo. Gud skall manifestera vem han verkligen är. Det är endast av nåd som man håller denna dom tillbaka. För att om möjligt några fler ska omvända sig till honom och ta emot hans kärlek. Ty han är kärlek. Och han har bevisat det, mina vänner. Att när vi orsakade detta problem att uppstå på denna jord. Gud själv kom in i universum. Och ett kors reste på denna jord. Gud själv dog på denna jord. För mänsklighetens stora problem. Hennes synd. Hennes död. Vi hade orsakat synden och döden att komma in i världen. Gud bevisar att han älskar oss. Genom att han kom in i denna världen. För att ta hand om just det problem som du och jag hade orsakat. Är inte det en kärlek för Gud? Han hade ingen skyldighet att göra det. Det var mänskligheten som hade valt att vända Gud ryggen. Men Gud valde att bevisa mänskligheten sin kärlek. Och han kom in i vår situation. Och levde under detta förhållande. Tog din och min synd på sig. Straffet för din och min synd. Kan han göra mer för att visa sin kärlek? Han har gjort allt vad som behövs. För att lösa mänsklighetens största dilemma. Hennes hjärtas synd. Hennes onda natur. Ja, hinner vi någon mer fråga, Lennart? Vad är klockan? Kanske är det dags att sluta. Är ni trötta? Om jag håller på 10-5 minuter till, ni får gärna gå. Jag blir inte ledsen. Men det är alltså 4 frågor kvar. Vem ska vi ta? Det här med kan under vara omöjligt, det tycker jag inte är någon idé att gå in på. För att den bottnar egentligen i en annan fråga. Finns Gud eller inte? Var Jesus Guds son eller var han det inte? Om Jesus var Guds son så var det naturligtvis ingen märkvärdighet för honom att göra under. Om Gud finns så är under möjliga. Om inte du tror att Gud finns, naturligtvis är det svårt att tro på under. Så den bottnar i en annan fråga. Finns Gud eller inte? När människor säger under kan väl inte vara möjliga, så bottnar det alltså i en förutfattad mening om att Gud inte finns. Alltså kan inte under vara möjliga. Och jag hade ju där tänkt gå in på naturligtvis vissa bevis faktiskt för Guds existens. Och vissa bevis för Jesu Kristi gudom. Att han var den han sa sig var. Och inte en bluff. Och inte en uppdiktad lögn. Inte en sinnessjuk människa, inte en legend. Utan att han verkligen var Guds son. Men den frågan kanske inte är så svår. Inte heller fråga nummer 5. Är Bibeln inte full av fel? Som människor säger. Ja, men hur kan du tro på den där boken när den är full av fel? Varpå jag svarar. Kan du ge mig ett exempel? Varpå jag har funnit att människor ofta står... Utan att kunna ge ett enda exempel på ett fel i Bibeln. De är inte så insatta i Guds ord. De bara har en allmän attityd. Bibeln är full av fel. Det har vi hört att den inte alls stämmer med vetenskapliga rön och så vidare. Och så ber de, ge mig ett exempel där Bibeln har fel. Och det är sällan de kan det.
Det fanns ett institut i Paris som arbetade ganska hårt för att förneka Bibeln en gång på 1800-talet, i början av detta århundrade. Och som hade satt upp, jag tror det var 180 uppenbara fel i Bibeln. Idag, efter alltså nästan ett århundrade av ytterligare textforskning, arkeologiska upptäckter och så vidare, finns inte ett enda av de felen kvar. Så det som man för 100 år sedan kallade fel, det är idag helt enkelt löst. Det är inget fel. Det som man idag fortsätter att kalla fel, eller andra uppgifter i Bibeln som man kallar fel, det kallar vi svårigheter. Och vår attityd skulle vara, låt oss vänta och se. Det är så mycket som människorna i tider innan vår tid inte har förstått och har kallat felaktigheter, men som senare har visat sig vara mycket förklarliga saker. Varför skulle jag i förväg döma Guds ord för att ha fel, när jag ännu inte har inhämtat all kunskap, all information? Kanske om man får gräva lite mer i backen där nere, att man ska hitta ytterligare bevis för Bibelns fakta. Vår tids främste arkeolog, en judisk man förresten, Dr. Nelson Gleck, han har sagt, han är inte en kristen man, men han har i alla fall sagt att hittills, alltså efter många, efter ungefär ett århundrade av arkeologiska utgrävningar, har vi ännu inte kommit på någonting som har annat än bekräftat vad Bibeln redan har sagt. Ingenting har man ännu kommit på som är motstridigt till vad Bibeln redan har sagt. Så detta argument att Bibeln är full av fel, det är ganska ofta taget ryckt ur luften. Min attityd är vänta och se. Vi har ju gått igenom en kurs tidigare här om Bibelns tillförlitlighet, och jag hänvisar till dem, till det kompendiet. Och är det några som vill ha det kompendiet, så har vi tryckt upp det igen. Det är 6-7 sidor som ni kan få. Har inte med ikväll, men vi kan ta det på lördag kväll, när vi ska börja en kurs om Satan. Så hänvisar till det som visar på hur tillförlitligt Bibeln är som ett historiskt dokument. Man kan naturligtvis komma in på diskussioner om utvecklingsläran och skapelsetro. Men i evangelistiskt syfte är det ingen idé att gå in på sådana diskussioner. Utan frågan bottnar i om man tror att det finns en Gud eller inte. Eller om universum är produkten av slumpen. Eller om det är produkten av en personlig Gud. Det är det som frågan gäller ytterst. Den sjätte frågan, är inte den kristna upplevelsen, frälsningsupplevelsen, bara psykologisk? Alltså hört människor som anklagat oss kristna för att vara människor som hade särskilt stort behov av trygghet. Människor som var särskilt nervösa av det i sin läggning. Ångestfyllda, ängsliga människor. Ja, sådana kanske kan behöva Jesus. Ni kanske behöver en tro. Och ibland så är vi skyldiga till detta själva när vi står upp och vittnar att innan jag blev frälst så var mitt liv totalt i botten. Allt var mörkt, allt var natt. Jag hade bara bekymmer och ångest och sömnlösa nätter. Och full av knark och sprit var mitt liv. Fullt av problem. Men allt löste sig när jag mötte Jesus. Ja, det kan vara sant för en del. Men ibland har detta uppmålats och givit vår omvärld den känslan att aha, de där som blir frälsade är just några där stackare som har haft det så bedrövligt förut. Så det är väl bara det att en del har ett visst behov av trygghet och de söker sig till en tro. Och nu råkar det vara tron på Jesus för honom. Andra kan det vara en annan tro på. Det har alltså vi gjort dem en björntjänst genom att vittna på det sättet. Föra fram dessa omvända människor som förut har varit långt sjunkna i synden. Djupt sjunkna i synden. Det är ett misstag vi har gjort. Jag kan inte säga att jag var särskilt olycklig när jag blev frälst. Jag hade en mycket harmonisk och lycklig barndom, uppväxttid. Jag fick mer problem när jag blev frälst. För då fick jag problem med hur jag ska göra Guds vilja och leva för att behaga honom. Så låt oss vara ärliga när vi vittnar för människor. Och inte söka måla det svart och vitt, utan vara ärliga. Tala om bara att Jesus har tillfört oss någonting ännu mer än vad vi hade förut. Och att det absolut inte var på grund av själslig svaghet som jag sökte mig fram till Jesus. Egentligen var det ju han som sökte mig. Så man kan alltså peka på det, att det inte är frågan om trons motiv. Varför en människa vill bli kristen? Och sen kan man också peka på det att, men du, i våra led finns så fantastiskt många olika personligheter. Du kan absolut inte säga att de kristna, det är en grupp människor för sig av en viss psykologisk konstitution, utan de är verkliga individer, och varje individ är olik den andra. Vi är olika. Och vi kan inte säga att vi kom till Kristus därför att vi var ängsliga människor. Men frågan är alltså egentligen ganska ytlig. Det som gäller är om evangeliet är sant eller inte. Återigen, det som löser den här frågan är också, finns det en tom grav eller inte? Det huvudsakligen är, om det också skulle vara sant att de som tror var i grunden människor som var ganska ängsliga av sig. Det är inte grundfrågan, utan grundfrågan är graven tom? Finns det en uppstånden frälsare? Finns det en sanning? Är det de tror på är sant? Sen får det vara vilka människor som helst, eller inga människor alls. Frågan är, var det sant? Har det skett i historien? Lever Jesus? Se, vi har kommit fram till sista frågan. Räcker det inte med att jag lever ett gott moraliskt liv? Jag är lika god som den som är med i den där kristna församlingen. Det kan du skriva upp, har många sagt mig. Och jag kan säga ja, inför människors ögon kanske det är sant. Men för att ta svar på den här frågan snabbt, så vet vi ju att Bibeln otaliga gånger säger att en människas egen rättfärdighet dock inte räcker inför Gud. Inför Gud är människans, vår egen rättfärdighet, som en fläckad klädnad. Det räcker inte. Inför mig kan jag kan säga att ja, du lever ett bra liv, du lever ett gott liv. Men det räcker inte för Gud, inför Gud. Så det är endast Jesu rättfärdighet som räcker inför Gud. Du måste därför få hans rättfärdighet. Frågan gäller inte hur god du eventuellt är och har varit, utan frågan gäller att du faktiskt har syndat också. Din godhet kan inte göra din synd om intet. Samtidigt som du förmår att göra vissa goda saker har du dock syndat. Och det är synden som Gud talar med dig om. Det är inte din eventuella godhet, utan det är din synd. Det är den som du måste förmåga. Människans problem är inte att hon inte vet hur hon ska leva, utan hennes problem är att hon inte har kraften att leva det liv hon vet att hon borde leva. Hon vet hur hon borde leva innerst inne, men hon har inte kraften att göra det. Och det är endast evangeliet som kan lösa henne från denna konflikt. Men det var en snabb genomgång. Jag hoppas att jag inte har förvirrat er allt för mycket. Men ni ser att vad människor kommer med, det kan vara ärliga tvivelsmål, men det är i grunden en fråga om hon verkligen vill tro eller inte. Om hon vill tro på Herren Gud eller inte. Och vi har svar. Vårt svar grundar sig på ytterst sett, som jag har påpekat, om han har dött en gång i historien, om han har uppstått en gång i historien. Det är evangeliet, det är det vi förkunnar. Allt går tillbaka på det. Tom kors, en tom grav och en pingst, det vill säga en kraft att leva det nya livet. Det är det som gör all skillnad i världen. Det är det som skiljer kristendomen från alla andra religioner. Gud har kommit in och erbjudit människan en personlig umgängelse med honom själv. Gud har kommit in för att ge dig detta. Det finns ingen likhet i någon annan religion. Ingen religion. Självfrälsning. Kristendomen. En gåva från Gud. Ska vi be tillsammans.